Bästa lyssnare, nu ska vi ställa följande fråga till dagens gäst. Vad var dina tankar och observationer när samhället förändrades? Den här frågan ställer vi 12 intressanta personer, alltid en i taget. Vi får höra den berätta hur det såg ut i olika brytningsskeden, hur det kändes och vad som låg bakom besluten. Jag heter Paula Salovara och jag är redaktör för serien. Och som gäst i studion idag har vi Jutta Siljakus. Välkommen!
Tackar!
Du är författare, före detta riksdagsledamot och fullmäktigeledamot, kolumnist, journalist och aktiv debattör. Och du har också varit Mannerheims sekreterare, pianist och mannekäng. Hur mycket missar jag?
Egentligen missar du ingenting. Jag tror nog att jag har gjort allt det där. Hade du med också att jag har varit på teater?
Det missar jag.
Jo, jag var på Lilla Teatern anställd. Och jag har till och med spelat i Mumintrollen Lilla My.
No, det är en ganska stor grej, det får man
inte egentligen missa. Passar min roll jättebra, min mänskliga roll också. Men sen uppträdde jag också på Svenska Teatern i musicals med Nils Poppe och alla möjliga kändisar. Det är jättelänge sen, så att jag har hunnit uppleva mycket under mitt långa liv.
Varför valde du inte den karriären då?
Jag tyckte sen mera om att säga egna repliker och inte sådana som var skrivna på teatern. Utan jag hade ett behov att uttrycka mig själv och att skriva själv. Det var väldigt viktigt för mig.
Och det har du ju gjort mycket.
Jag tror att det viktigaste i mitt liv har varit att skriva. Jag har varit kolumnist i olika tidningar, både på finska och svenska. Och skrivit böcker, och det har nog varit så att säga mitt livs riktiga innehåll.
Jag tänkte att vi börjar från Estland, för det var ju där det började. Ja. Du har präglats mycket av Estland och Estlands öde, och dina föräldrar kom därifrån till Finland. Men du är född i Finland, men har sedan tillbringat somrarna där fram till 39. Berätta, hur kom din familj till Finland?
No, det var egentligen så att mina föräldrar, båda ester, flyttade från Estland så som man gjorde från Finland när man flyttade till Sverige efter jobb. Så flyttade de till Sankt Petersburg. Det var liksom den platsen där man fick jobb. Och där bodde min pappa, hade det jättetrevligt i 25 år. Och min mamma var 7 år, kammarjungfru hos storfurstinnan Kirill. Det var jättefint, hon var i hovet. Och sen kom de till Finland utan att känna varandra, lärde känna varandra här. Här i den estniska föreningen gifte sig, och min bror och jag föddes här. Och så var det meningen att vi skulle åka tillbaka till Estland småningom när barnen blev lite större, men sen kom vinterkriget emellan, så att här blev vi. På det sättet har jag blivit i Finland.
Och du skriver i din bok Kvinnan och politikern om en dag hösten 39 när du kom hem från skolan och dina föräldrar var hemma och de var väldigt kärrade. Och då hade de hade läst en nyhet eller hört en nyhet på radion väl om att Sovjetunionen flyttade trupper till Estland. Och då skriver du att du inte förstod situationens allvar då.
Jag begrep ingenting. Jag var ju tonåring, yngre tonåring. Och jag kommer ihåg att min bror och jag sa att föräldrarna, att vad är det ni bråkar? Att vi vill ju bara ha några sådana här stödpunkter där. Och precis som esterna själva trodde. Och att vad bråkar ni? När man är ung så är man lite överlägsen och förstår inte sånt där. Och mamma grät och pappa var olycklig och vi förstod ingenting. Tills vi märkte hur det hela egentligen var. Och upplevde det väldigt tragiskt genom våra släktingar och bekanta i Estland.
Ja, du lärde dig om det allvaret sen jo, längs med åren där.
Ja, vi bodde ju alltid på somrarna, gjorde vi sommarutflykter till Estland. Vi bodde i Haapsal i kurorten. Och där hade vi goda vänner, vars barn var också våra lekkamrater. Och denna vänfamilj fördes till Sibirien 1941, jag kommer inte ihåg riktigt. Och pappan sköts där omedelbart. Mamman dog så att säga i cancer, men jag tror att de också tog livet av henne. Och barnen var 15 år i Sibirien. De var 12 och 5 när de fördes till Sibirien, och så kom de tillbaka till Estland och jag träffade dem där. Så att jag fick en verkligt grov insikt i hur det var i Estland och hur det var i Sibirien. Det var alldeles förfärligt.
Men du fick kontakt sen med dem efter den här tiden?
Jag fick kontakt faktiskt under Khrushchev-tiden. Då blev det lite lättare i Estland, så att jag kunde åka faktiskt via dåvarande Leningrad till Estland. Och då träffade vi våra vänner, men vi var ju väldigt försiktiga för att det hade ju gått så lång tid. Och vi visste inte om vi vågade prata med dem, och det var faktiskt så. Att de fick sen, tack vare att de mötte oss, så fick de reseförbud ut från Tallinn för resten av sitt liv. För de hade spioner naturligtvis med också, som sa att vad gjorde ni med de här utlänningarna? Man får inte tala med utlänningar. Ja, det var så hemskt.
Sen följde du ju med förstås Estlands tid som en del av Sovjetunionen och en lång tid. Och förstås Finlands förhållande med Estland under den här tiden och... Det har du fått kommentera mycket under åren. Hur ser du nu på den tiden?
Jag tyckte alltså, före kriget var ju Estland en vänstad, alltså Tallinn var en vänstad till Helsingfors. Så det var väldigt trevligt att vara finländsk eller finländsk medborgare i Estland. Vi gick på sångföreningar, stora möten och det var jättetrevligt. Alla hejade på hej hej Finland och sådär. Men sen kom ju kriget och sen kom hela den här ryska ockupationen. Och man kunde ju inte åka dit under Stalintiden, först som jag sa under Khrushchev-tiden. Och det var nog förfärligt. Vi var ju hela tiden påpassade. Men jag är så där öppen och pratade om vad som helst, så de följde efter oss hela tiden. Och det var fruktansvärda tider, så den tiden trivdes jag inte alls med. Sen är det lätta, så då kunde vi med författarföreningen åka till Tallinn och träffa folk där. Och jag blev intervjuad i radion och i televisionen och jag talade mycket öppet och mycket fritt. Och träffade alla intelligenta, intellektuella människor.
Och när var det här ungefär?
Det var ungefär 86-87 när det höll på att börja ren och koka i Estland. Och sen kom ju den sjungande revolutionen och då var jag med fylld av glädje.
Ja, jag tänkte komma till det att sen tog den sovjetiska tiden slut där och var det inte 91 slutligen.
Jo,
sen,
jo.
Det måste ju ha varit en stor glädje för
det. Det var underbart. Men folk från Finland förstod mig inte alls, till exempel när jag var på den första sångfesten så grät jag av lycka, för att jag såg ju då att de brukar ju alltid ha på sångfesten liksom flaggorna uppe längs med hela den här scenen, och där var ju alltid ryska röda flaggor under ryska tiden, och nu var det då blått, svart, vitt. Och jag grät av lycka. Och mina kompisar från radion sa, miksi sä itket koko ajan? Så att jag är ju så rörd. Men var nu glad här i Essen. Och jag sa, jag är så rörd. Det var det här, de förstod inte alls att jag var så rörd.
Nu om du ser på Estland idag, vad ser du då?
Nå, jag är ju jättelycklig över Estland nu, fast intresse för Finland har ju liksom lite avtagit. Lite kanske på grund av vår politik under den här tiden när Estland försökte frigöra sig. Min mycket goda vän president Koivisto gjorde nog en intrampning. Han uttalade sig när Estland, när Baltikum försökte frigöra sig från ockupationen, så sa han att det är en sån här TV-grej som de har gjort, och han uttalar sig väldigt grovt om det. Jag förstår honom, men han borde inte ha sagt de här sakerna, och då var han väldigt oomtyckt i Estland. Man fick inte säga namnet Koivisto, och då spottade de på en. Men att sen småningom kom jag i kontakt med folk och berättade hur Finland egentligen hade det själv, och då förstod de nog väldigt bra, så det gick ju väldigt fint. Och idag är jag nog väldigt lycklig över utvecklingen i Estland, och det går ju förbi oss redan i utvecklingen.
Ja, det är väldigt digitala till exempel.
Mycket digitala.
Hade du kunnat ana den här utvecklingen för ditt andra hemland?
Nej, jag lärde ju inte ens min son estniska, för jag tyckte att landet var förlorat. Vad ska han göra med estniska? Att han fick ju ändå lära sig språk här också i Finland. Och så att jag gjorde det fel. Och jag har ju själv aldrig gått i estnisk skola, så jag skulle inte ha varit en bra lärare heller. Men att det felet gjorde jag. Han kan nog svära på estniska och han kan sen estniska barnsånger och sånt där. Och mina barnbarn kan också estniska barnsånger, men de kan inte tala estniska. Jo, jag har tagit dem på resor till Estland och de har träffat mina vänner där, och det här var väldigt trevligt.
Så Så här säger Jutta Siljakus, hon är vår gäst här idag. Och vi glider in lite på politiken här. Och du hade en lång politisk karriär, fast du startade sent och det där var ingen broiler. Och förresten var det inte så att du har hittat på det här ordet broiler.
Jag hittade på ordet broiler.
Och fick källor för det.
Jo.
Du hade gjort en lång politisk karriär. Du var fullmäktigeledamot i Helsingfors fullmäktige från 1969 till 84 och riksdagsledamot åren 1975 till 83.
Till 87.
Till 87, ja. Jag hade fel här.
Ja, det var tre.
Just det, ja. Och det där, då hade förstås samhället ändrats ganska mycket under den tiden och när du satt med i riksdagen. Vad var det du var ute efter att påverka?
Jag var en sån här jämlikhetsivrare. Jag höll på med jämlikhet mellan kvinnor och män. Och jag satt i en statlig kommitté som satt från 1966 till 70 och gav ett uttalande på vilket då man gjorde en jämlikhetslag i riksdagen. Så att jag är väldigt stolt över den utvecklingen. Och jag tyckte att det var väldigt viktigt med jämställdhet. Och det kunde ju inte de här unga politikerna som jag hamnade i kontakt med alls förstå. Så att jag hade ganska mycket skinn på näsan och lät mig liksom inte manipuleras av de här unga gossarna. Och när jag kallade dem för broilers så var det ju mycket ledsna. Men det var ju helt enkelt att det var unga män som kom direkt från skolbänken till politiken i ungdomsföreningar och de kunde politik och jag kunde inte politiken vad jag hade läst i tidningarna och sådär. Så att jag döpte dem till broilers för att de hade liksom vuxit sig snabbt stora utan att ha erfarenhet av det verkliga livet.
Ja, det uttrycket har ju fastnat
och används fortfarande. Man talar fortfarande om broilers.
Vad var det som drog dig till politiken då?
Jag ville påverka. Jag ville inte bara liksom läsa andras repliker utan jag ville ha egna repliker. Och jag var väldigt samhällstillvänd. Jag var oerhört intresserad av hur samhället skulle utveckla sig. Och till exempel jag hade ett sådant socialt medvetande så att alla mina borgerliga politiker sa att jag är en vänstermänniska. Jag blev påskälld för att vara vänster. Numera säger jag det att jag är höger. Så att jag är nu väl där någonstans mitt emellan. Socialliberal skulle jag kalla mig. Men att jag ville påverka samhällets utveckling och jag var väldigt viktigt var för mig familjepolitiken. För jag tyckte rent från min barndom framåt att det inte var riktigt rättvist. Min mamma hade ett eget yrke men min pappa tyckte att han skulle ha en hemmafru. Och hon trivdes aldrig som hemmafru. Hon skulle hellre ha gjort sitt eget jobb. Och det ville jag också genomföra och tala för det här. Och fick väldigt mycket stryk också av kvinnoförbunden. För att jag liksom kritiserade dem och sa att ni måste stå på er. Och ni måste liksom ha ett eget jobb och allt det här. Och så ville jag prata för barndagvård. Och det var ju alla borgerliga politiker emot. Jag var den enda på den borgerliga fronten som talade för dagvård. Och jag kommer ihåg att Pirkko Työläjärvi, som var då en stor känd politiker, också komplimenterade mig i ett tal i riksdagen. Att jag var den enda på den borgerliga sidan som talade om barndagvård. Och det gick igenom och det blev en härlig lag. Och jag är väldigt stolt över att vi har en så fin barndagvårdssort idag i Finland. Jag är riktigt stolt över det.
Så du lyckades påverka?
Jo, jag lyckades påverka. Till och med min egen grupp, som i början var lite sådär att nu ska man ha en hemmafru och sådär. Men de blev nog påverkade. Också de här unga killarna, för de hade ju hustru som också hade ett eget jobb.
Hur blev det Svenska Folkpartiet då?
Det blev egentligen alldeles på, jag vet inte, det var ett lyckträff. Det är en ganska rolig historia, jag kan berätta det som en skojig grej. Att jag satt hemma på Brändövägen 8 där vi då bodde och så ringde det på dörren. Gick och öppnade och där stod en dam som bad att få komma in, hon talade svenska. Och så frågade hon om jag tillhörde något parti. Jag visste nej, sa jag nej. Ja men om man heter Siljakus då måste man ju tillhöra Svenska Folkpartiet. Ja så, sa jag, jaha, Jo, okej. Okay. Och så gav hon en lapp åt mig och sa att nu är ni medlem av Svenska Folkpartiet. Jag sa, jo tack. Och så gick hon och så var jag medlem i Svenska Folkpartiet. Och jag kommer ihåg att socialdemokratisk politiker sa senare att nu var det ju förargligt att vi inte gick till Jutta. Vi kunde lika gärna ha gått till henne och sagt att bli socialdemokrat. Kanske hon ska tillhört oss. Jag brukar påminna honom om det idag. Men jag blev i alla fall folkpartist. Och det passade mig nog bra för att mitt hemspråk var ju svenska. Jag gifte mig ju med Benedikt som var svenskspråkig. Fast jag gjorde väldigt mycket program och skrev på finska också. Men jag var tvåspråkig. Men att hemspråket var ju svenska och det passade bra. Jag tyckte minoriteter söker sig ju alltid till minoritet. Jag kom från Estlands minoritet och sökte mig till den finlandssvenska minoriteten. Så att jag förstod väldigt bra den här minoritetsfrågan.
Du var också intresserad av utrikespolitik.
Oerhört intresserad. Ren från början genom att jag hade den här internationella bakgrunden med mina föräldrar. Vi hade ju alltid utländska besökare hemma hos oss, alltså flyktingar från det dåvarande Sovjetunionen och Ryssland. Så att jag hörde väldigt mycket, till exempel. Jag brukar säga att jag kan tala flytande ryska, men jag vet inte vad jag säger. För att vi hade vänner från Ryssland som inte kunde tala, som egentligen var franskspråkiga, men mina föräldrar talade inte franska, så de talade ryska sinsemellan. Och då satt ju barnen vid matbordet alltid i flera timmar och hörde på varje söndag. Så att jag hörde ryska hur mycket som helst, så att jag klarar mig på hotell och på restauranger på ryska, men jag kan inte diskutera.
Men kunde man påverka utrikespolitiken från riksdagen på den tiden?
Nej, det kunde man inte göra. För då levde vi dels under det kalla krigets tid och sen under den här ryska klacken, så att säga. Vi hade VSB-pakten och då måste man väldigt noga passa på vad man sa och vad man inte sa. Vilket jag inte alls var väldigt noga med. Men att till exempel i utrikesutskottet så fick man ju, när man fick ett lagförslag, så fick man ju inte ens ändra på kommatecknet. Det var så på något sätt så restriktivt där. Så att, men jag sa ju nu vad jag tyckte och talade om Estland. Men de här människorna i utrikesutskottet visste ju inte alls om att Estland hade varit en självständig stat i tiderna. Så att jag grälade med vår dåvarande ordförande om Estland och berättade att det hade varit en självständig stat. Och då sa han att du pratar strunt. Så sa att, men jag har ju varit där själv. Jag kan ju berätta vissa fotografier. Ja, du kan ju tänka på det där sättet, men du får inte uttala det. Så hette det då. Jag har påmint honom idag om det också. Han skrattar åt det. Det var den tiden. Och man fick ju inte ändra någonting. Och nu när jag tittar på till exempel på Pertti Salolainen, som han hade då min roll där. Jag var viceordförande i utrikesutskottet. Genom att jag kunde så många språket, alla sex språk, så hade jag liksom alltid utrikesresorna på mitt konto. Så att jag höll alla tal i utrikesutskottet utomlands. Och Pertti Salolainen kan ju göra vad som helst idag och säga vad som helst i utrikesutskottet, och det fick vi ju inte på vår tid. Och vänstern passade ju på också att man inte fick säga vad man tyckte, vilket jag nu då gjorde.
Nå, vad tycker du idag då om finska utrikespolitiken?
De är väldigt skickliga nog idag, måste jag säga. Till och med Timo Soini, som jag tycker trots det där vansinniga partiet, att han är en bra utrikesminister och bra vice ordförande också i Pertti Salolainen. Och de gör en bra utrikespolitik och de lyssnar på fina experter och kan forma sin politik själv. Det är helt annorlunda än det var på min tid. Helt annorlunda.
Så här säger Jutta Siljakos, hon är vår gäst här i studien idag. Och lite om Sovjetunionen, vi har ju redan sagt några ord om det landet. Och under din aktiva politiska karriär kunde du ganska vara öppet kritisk mot åtminstone Finlands förhållande till Sovjetunionen. Och det var inte alltid populärt.
Nej, det var nog inte populärt. Jag var kolumnist i Hufvudstadsbladet och Ilta-Sanomat. Och jag öppnade nog mitt hjärta ganska friskt i de här frågorna och sa vad jag tyckte. Och det var ju inte riktigt vad man skulle göra i Finland. Men envis som jag var så fortsatte jag på den linjen, och det är jag väldigt glad över. Jag kritiserade också våra politiker som inte förstod sig på utrikespolitiken via Baltikum och deras förslag som jag inte tyckte om. Jag kritiserade dem och det var ju inte alltid så roligt. Men Men samtidigt så tyckte ju en del också borgerliga tidningar om det, så att jag blev anställd av Iltasen om att vara kolumnist där. Och det var ju också trevligt, så jag kunde nå också majoriteten med mina åsikter. Det var väldigt fint.
Var det en ensam roll att vara den som säger saker högt på den tiden?
Jag var nog ganska ensam, men jag har alltid varit van att vara ensam. Jag trivs med ensamheten, så det spelar ingen roll för mig.
Du skriver i din bok Kvinnan och politiken, som är skriven 2006, att vi i Finland inte har varit så bra på att gå igenom vår egen historia. Vad syftar du på med det här?
Det märker man väldigt bra idag, att nu börjar vi att tala om inbördeskriget, som vi ju inte har gjort tidigare. Och inte har vi heller talat om vinterkriget så mycket som vi gör idag, och inte heller om fortsättningskriget. För det har varit lite pinsamma frågor också. Inbördeskriget, det är väldigt tragiska saker som hände då, som man gärna förteg på något sätt. I synnerhet förteg man den röda politiken. Man talar bara om de vita vinnarna, men nu talar man också om andra sidan och den andra sidan. Och det är ju en väldigt tragisk utveckling. Samtidigt var ju vinterkriget, alltså för oss, vi var ju hjältar under vinterkriget. Hela världen tyckte att vi var hjältar, ett litet folk som blev angripet av en stormakt och klarade sig jättebra. Och som ett under kom vi ur det kriget, och det är också någonting som jag studerade efteråt väldigt noga, läste alla böcker om allt det här. Så att det var en väldigt svår tid, och sen också den svåra tiden under VSB-pakten när man måste hela tiden rätta sig efter Moskva och Leningrad och vad de tyckte där. Men att det gjorde ju inte jag. Men överhuvudtaget måste vår utrikespolitik alltid stå på, liksom på ett ben i taget. Även om man tänkte annorlunda så fick man inte uttala sig.
Är det här någonting vi borde bena igenom?
Absolut, och vi gör det idag. Och det finns väldigt mycket fina böcker som har givits ut av forskare och författare, i synnerhet forskare, om den tiden. Så att vi har nog kritiserat också vår roll som medlem av VSB-pakten, och att vi liksom böjde oss och för mycket och knixade för mycket åt Ryssland till. Vi gjorde lite för mycket, vi hade inte behövt vara så tjänstvilliga som vi var.
Du har också någon gång hållit med om när någon har sagt att Finland inte var militärt ockuperat men andligen ockuperat. Och då har du sagt att det tycker du att vi var. Var det så?
Det var vi absolut. Vi var andligen ockuperade på det sättet att vi fick tänka saker, men vi fick inte uttala dem. Och sen blev ju den här otäcka vågen, alltså det startade ju egentligen i Frankrike med den här ungdomsrevolten. Och den förflyttade sig också till Finland. Och vi hade sen en ungdomskrets som blev stalinister, och det var en fruktansvärd tid. Och då, den tiden upplevde jag som väldigt dyster i Finland.
Så här säger alltså Jutta Siljakus, som är vår gäst här idag. Så ska vi prata lite mer om kvinnor, för det har ju faktiskt varit din stora grej. Och som du sa här, så har du lyckats också påverka och göra landet till en mer jämställd plats för kvinnor att leva i. Nu just är det ju en häftig diskussion igen igång om det här, men då när du började i riksdagen 1975, så hur var kvinnans ställning i riksdagen?
Kvinnans ställning var som den då var på den tiden 1975, att man spelade en liksom sekundaroll. Och man skulle höra till socialutskottet och tala om kvinnor och barn och hem och allt det här. Men jag sa från början att jag satt visserligen i socialutskottet också, där jag fick barndagvården igenom och sånt där. Men jag sa att jag är absolut intresserad av utrikespolitik och jag vill in i utrikesutskottet. Och då sa man att herregud, en kvinna i utrikesutskottet, det är ju en omöjlig tanke. Så jag, jo, men dit vill jag. Och då måste jag använda lite armbågarna också för att komma dit. Och den här utvecklingen gick så att den som hade suttit före mig i utrikesutskottet från mitt parti blev minister. Så att jag fick ersätta honom. Och då kom jag in i utrikesutskottet, och där satt jag länge, och där var det var jag jättenöjd över.
Var det då tanken att den kvinnliga hjärnan inte klarar av?
Antagligen var det så. Det var samma sak i stadsfullmäktige också. Jag satt ju i stadsplaneringsnämnden och då hette det också att herregud, en kvinna i stadsplaneringsnämnden, det går ju inte. Där hade visserligen suttit före mig Vivan Juta som ingen mera känner till. Men att jag fick ärva hennes plats, och det var också en sån här attityd att kvinnor inte skulle pyssla med såna här saker. Och det kämpar jag emot. Jag tyckte att kvinnans roll var lika jämlik som mannens. Och där fick jag mycket blåmärken, men att jag höll på min roll.
Kan du berätta om det här när du kom med i Rundradions förvaltningsråd och som enda kvinna, och så gick du med i bastun med herrarna?
Jo, det var så att när jag kom in i förvaltningsrådet så frågade intervjuarna mig att hur kan du sitta i förvaltningsrådet, att alla beslut fattas ju i bastun. Så sa jag att om det är så att alla beslut fattas i bastun, så går jag med i bastun, och alla skrattade. Och jag gick i bastun med de där herrarna. Och jag har aldrig sett så generade herrar som satt i bastulaven med en handduk runt sig när jag kom in. Efter det fattades aldrig ett beslut i bastun, utan alltid vid förhandlingsbordet.
Så du kunde påverka samhället?
Ja.
Och kunde påverka rundradion då också på det stället. Hur är läget då idag? Du har säkert följt med diskussionen, den här MeToo-diskussionen den här våren och det där. Vad säger du om det?
Jag är ju jätteglad över hela den här MeToo som ju startade i Amerika med den här Weinstein-gruppen. Och jag tycker ju att det är så jättebra att människor i sån här bestämmande ställning kan utnyttja sitt kön och sin makt på kvinnor. Och det tycker jag liksom Weinstein gjorde, att han sa åt skådespelare att du får den här rollen om du ligger med mig. Jag menar, det är ju bestialiskt. Så här kan man inte fungera. Och jag är så glad över att de här kvinnorna hade mod att stiga fram och göra ett sånt här beslut. Och det smittades ju av också till Finland, och jag är väldigt glad över hela den här MeToo-kampanjen. Trots att många av mina goda vänner nu faller för yxan också i det här fallet. Lauri Törhönen och Aku Lehti, vad heter han, hela det här butten. Så att på sätt och vis är det synd om dem, men å andra sidan det är rätt åt dem också. När jag tänker också på den här Svenska Akademins skandal. Jag menar, nu är det ju hemskt att de har en så kallad i citat kulturpersonlighet som också beter sig som en sån här bestialisk människa mot kvinnor. Och så försvarar man honom, och jag är mycket glad över hela det. Trots att det är trist uppror och många huvuden faller. Jag tycker till exempel synd om den här sekreteraren Sara Danius, som har varit så väldigt bra, att hon nu också har dragit sig tillbaka. Det är inte en trevlig diskussion just nu. Jag hoppas att vågorna lägger sig småningom så att det blir en mera balanserad debatt.
Kommer man åt någon sorts rättvisa utan att gå igenom en sån här process?
Nej, man kommer inte. Tyvärr måste nog, det är nog, om man vill göra en omelett så måste man nog knäcka ägg. Dessvärre är det så.
Jag tänkte ännu fråga, har du ett råd för dagens kvinnor i politiken? Vad ska de göra? Du har försvarat till exempel Anneli Jäätteenmäki och Tanja Karpela som fick en massa kritik och ingen försvarade dem, och du sa då att de blev hårt behandlade. Hur skulle du råda kvinnor i politiken?
De ska framförallt söka sig till sådana platser som har med den så kallade manliga politiken att göra, till sådana utskott och sådana nämnder i fullmäktige där de verkligen kan påverka. Och då ska de vara väldigt stronga och inte brista i gråt vid första motståndet. Utan de måste nog vara rakryggade och ta emot också själv. Det hör till politiken dessvärre att man också har motgångar. Men det måste man tåla.
Du skriver också i din bok att trots att det i festtal sägs annat, så finns det alltid en skillnad hur män och kvinnor möts och behandlas. Det här var för 12 år sedan. Har det blivit bättre eller är det ännu så?
Det har nog blivit mycket bättre. Det har nog blivit mycket bättre tack vare just kvinnor i politiken som är väldigt bra. Till exempel, jag tänker inte bara på Jutta Urpilainen för att hon heter Jutta som jag, utan för att hon var en otroligt fin politiker. Och det där stolliga partiet tog sen liksom radera bort henne. Hon var utmärkt som också internationellt och talar flera språk och allt det där. Så att jag högaktar henne väldigt mycket och många andra politiker. Och nu har ju kvinnorna också kommit in i affärslivet och i företagslivet och blivit ledare där. Och jag tycker att det är jättefint gjort av kvinnor att de vill ta ansvar. Inte bara hjälpa männen utan själv ta ansvar. Och det har jag ju predikat under hela mitt liv och jag har nog fått också blåmärken för det. För att jag har sagt att man måste. Man kan inte liksom brista i gråt och dra sig tillbaka och gå hem till mamma och gråta. Utan man måste ta emot själv också men hålla på sin linje.
Tack så mycket. Det här säger Jutta Siljakku som har varit vår gäst här idag. Tusen tack.